Nu är det on air.
Härligt.
Var har jag kommit någonstans?
Till Avanza.
Vem pratar jag med?
Filip Stoltze.
Du har en ny tjänst här, ja. Men du är inte ny på jobbet helt och hållet.
Nej, jag var i de här lokalerna förut, men det är några år sedan nu.
7 år sedan.
Ja, exakt. Så äntligen hemma igen. Det är så det känns.
Du är ny sparekonom här på Avanza. Mm. Och det har du varit i, jag gissar, 2 veckor.
Ja, precis. Jag började 1 februari. Så det är väldigt nyligen. Så det är min andra hela vecka då.
Du, kom, vi går runt. Kan vi gå runt och kolla lite?
Ja, men vi kan gå upp till där vi ska hänga.
Ja, kom. Måste man ha besöksbrickan? Jag har den i handen. Ska ni ha fest?
Det verkar så. Inte vad jag vill.
Du? Mm. Avanzianer?
Mm.
Är Avanza liksom lite sekteristiskt?
Ja, alltså jag tänker sådär med positiva delar av sekt, att det finns liksom en gemenskap, man har kanske ett gemensamt mål och sådär, men inte i övrigt. Jag kan i och för sig ingenting om sekter.
Nej, okej, okay, vi kollar. Ja, vi fortsätter. Men du vet vad jag menar, eller?
Jag fattar vad du menar.
Lite måste du kunna om sekter. Oj, oj, oj.
Här är vår studio.
Oj, oj, oj.
Det är kul att jag får gästa. Jag får liksom gästa din podd i min studio.
Det är
vår studio.
Det är hur bra som helst. Vänta lite, ska jag titta.
Nej, men jag kan ingenting om sekter.
Inte?
Alltså så här, inte, jag har liksom, jag har inte varit med i någon sekt och inte kommit nära någon heller, tror jag.
Men är du inte ganska ihärdig fotbollssupporter?
Jo, men det är jag. Men även där är jag liksom långt ifrån det som är sektigt, tror jag. Jag går dit med mina nära kompisar och njuter lite fotboll.
Vilket lag är det?
Jag följer Djurgården.
Det gjorde ju er förra chef också, minns jag. Jag kommer till och med ihåg på hans skrivbord när jag kollade på
ja,
det.
Rickard,
ja.
Och då kan man nog se framförallt på hockeyn. Jag sitter i Djurgården Hockeys styrelse nu också. Så att det engagemanget har vi liksom gemensamt då, även fast jag inte har något formellt uppdrag. Bara en härlig supporter, hoppas jag.
Men allvarligt talat, du kommer tillbaka hit efter 7 år.
Mm.
Det är lite oklart vad som är chef, va?
Det är väldigt tydligt för mig.
Vem är det då?
Gunnar, som är vår tillförordnade vd då. Ja. Han är operativ chef, heter det annars, COO. Så att, nej, han styr skutan.
Ja, men att jag säger så, det beror ju på att man har, man anställde en vd som var vd. Kanske en av börsens allra kortaste vd är på posten, kanske, eller?
Ja, det kan det nog vara. Jag har inte deras statistiken, men ja, det blev en vecka där, så det var ju kort.
Mm. En vecka, och sen så fick han sluta som vd, och så håller man på och letar efter en ny vd här på Avanza.
Just det.
Vet du vem du blir?
Jag har ingen aning. Jag är lika nyfiken som alla andra. Så att liksom, jag går ju här i, även om jag är liksom på insidan nu, att jag har liksom passerbricka och kan gå runt, så just den frågan kan jag absolut ingenting om. Så jag är lika nyfiken som alla andra.
Men ni borde få en hyfsat snart, kan man tycka, inom 2-3 veckor, eller hur lång tid kan det ta att tillsätta en vd för en nätbank som Avanza?
Jag vet faktiskt inte. Får fråga Sven Hagström, tror jag. Det känns som att det är han som kan svara bäst på det, eller styrelsen.
Mm. En annan sak. Jag undrar vad du tycker är den stora skillnaden. Du var på Avanza tidigare.
Mm.
Och sen har det gått 7 år. Vad är det för djur du var på då? Vad var Avanza då för någonting när du började? Och vad är det nu? Vad har hänt?
Ja, men om man bara börjar i den här miljön som jag är i nu och som jag liksom trivs så mycket med, studiomiljön. När jag började här, vi står i en ganska, det här är ju en väldigt fin studio.
Det är en jättefin studio.
Du kan göra det här också, så att du kan då, ja. Nu kan inte eller lyssnarna se, men det här är en jättefin studio. Och när jag var här senast så stod jag och Niklas nere i källaren. Nu är vi ändå liksom en våning upp från markplan sådär. Så att bara det är ju en jättestor förändring, att det har alltid varit ett stort fokus liksom på innehåll och utbildande, inspirerande liksom content här. Men nu känns det som att det har blivit ännu mer liksom i finrummet när det är sånt här härligt fokus på det.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock. Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så bara, han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Om vi liksom avansar i stort sådär, så är det ju, det är väldigt mycket större bank idag än när jag var här senast. Och jag har ju märkt det nu när jag har gått runt mina första dagar här. Min kollega Felicia Sjön tog med mig på liksom en rundvandring här, och tanken var att det skulle ta en dag, eller vi skulle klara av den första dagen. Men vi fick dela upp det på två för att jag fastnade på så många ställen. Det var så många liksom bekanta gamla ansikten som jag stannade och snackade med. Så det var jättekul. Så jag kände mig väldigt hemma liksom direkt. Men det som jag slogs av då var ju att lokalerna är ju väldigt mycket större. Vi har liksom ätit oss in hos grannen bredvid här sen jag var här senast. Så det är större, men med liksom många fler anställda. Nu närmar sig nog 700 anställda och sånt där. Jag tror det var 666 stycken stod i bokslutskommunikén.
Så det är väl lite speciellt inte nu. Bra.
Sen är väl det så här genomsnittligt heltidsanställda. Men och det var väl, jag för mig att det var knappt 400 när jag var här senast. Och sen antalet kunder har ju också förändrats jättemycket. Från kanske, vad kan det ha varit, 700 000 kunder när jag var här sist till att det var 1,9 miljoner. Så att det är ju väldigt mycket större, men jag känner mig lika hemma nu som då, och med det menar jag att liksom känslan är precis som när jag var här 2017.
Men, och snart har man då 2 miljoner kunder, men ditt ansvar, det blir liksom, blir det tyngre och större i och med att ni har fler kunder, eller det spelar ingen roll för du pratar liksom utåt till alla, och vad är egentligen din uppgift?
Ja, men min uppgift är, jag kommer ju vara sparekonom, och det är en roll som man har haft här, jag vet inte om det är hela vägen sedan start, men Claes Hemberg hade ju den rollen jättelänge, och sen efter det kom Johanna Kull och sen Niklas Andersson var det senast, och så kommer jag nu, och den här rollen har väl formats ganska mycket efter den personen som har det, och nu har vi också en privatekonom då i Felicia, så vi kommer ju jobba jättenära varann och ha liksom både en talespersons roll där vi ska engagera i det som liksom rör pengar, och jag mer mot aktier och börsen och hon mer mot med bredare privatekonomiska frågor. Det kan ju vara liksom räntebesked eller fonder, andra typer av sparande ekonomifrågor som engagerar våra kunder.
Hur vet du, hur mäts din prestation?
Bra fråga. Jag har inte haft målsamtalet med min chef än, men det är ganska enkelt idag att liksom titta på både liksom exponering, hur ofta man omnämns och hur mycket interaktion och engagemang det är i sociala medier och sådär. Så det tänker jag att det här är ett område som är ganska lätt att följa upp och mäta på. Så det är jag inte orolig för.
Och om man tänker på banken som helhet, vad har man, förutom att det har blivit större lokaler, fler kunder och så vidare, om man ser till produkterna, så tänker jag, om man till exempel har fått fonder som inte fanns tidigare, och du kommer ju till exempel från fondbolagens förening, vad har mer hänt på produktsidan?
Ja, men fonderna, du och jag har ju pratat mycket fonder i min tidigare roll också, och där har det hänt jättemycket. Jag kommer inte ihåg exakt hur fondbolaget såg ut när jag var här senast i liksom pengar och sådär, men nu har ju Avanza Fonder blivit en jättestor spelare, får man säga, på den svenska fondmarknaden, och tagit fram massa spännande produkter. Jag tror förra året lanserades massa nya fonder, så att det tycker jag är jättespännande att följa, och det är kul att ha liksom det in-house, för fondprodukten är ju så himla, det såg jag inte minst på fondbolagets förening, att vi brukade säga att nästan alla svenska fondsparar, och det gör man ju genom premiepensionen till liksom nästan 100% då, men om man är och tittar på privat pensionssparande så är det drygt 7 av 10 svenskar som fondsparar, så att det är ju en jätteviktig produkt.
Och på Avanza så har man ju gjort man har ju satt personer kopplat till fonderna ganska mycket.
Just det.
Och man har till exempel Bynorhammar och vad heter den? Ark Invest till exempel, som har varit lite omstridd.
Vad får sänkt avgift nu?
Ja, du har fått sänkt avgift. Ja, ja. Till vadå?
0,77 ska den kosta nu, om jag har läst rätt, från 0,94. Så att det blir du kanske först att veta.
Men vad är det ett bra sätt, tycker du, att haka upp liksom på en person sådär? Till exempel så här ARK Invest som har varit lite omstridd. Vad ser du för fördelar och nackdelar med det?
Jag tycker, om tittar man på fondutbudet liksom, som helhet, sådär, jag har ju följt det alla år liksom, utanför också, innan jag kom hit och blev anställd. Och jag har liksom, personligen verkligen gillat den här bredden av att ha liksom, billiga indexfonder i, som någon form av liksom, bas i utbudet. Och det har ju liksom funnits länge, man var ju liksom pionjär med Avanza Zero. Och sen så är det där fortsatt med liksom, billiga indexfonder. Och sen så har man kompletterat nu med de här buy-fonderna som du är inne på då, där man samarbetar med nischade experter, får man väl säga, och ser det liksom en aktiv förvaltning. Och det tycker jag känns jätterelevant för spararna. För det är ofta, och det tycker jag man kan höra också i dina tidigare avsnitt av den här podden, när du träffar förvaltare som jobbar aktivt, att har man en ganska liksom tydlig nisch så kan man hitta en viktig edge som förvaltare. Och det tycker jag att man liksom fångar upp i de här produkterna. Så jag tycker det är spännande.
Vad känner du att man saknar då på fondsidan här hos Avanza?
Vet faktiskt inte. Jag väntar på mitt intro med fondbolaget här så att jag kan komma med lite idéer på liksom produkter som jag saknar. Men tittar man på liksom statistiken så där också från fondbolagens förening, så ser man ju att pengarna idag i liksom nettosparande och så, ja, men sen 2010 så är det i princip globalfonder som har käkat upp alla nya pengar. Och tittar man på fondförmögenheten så är det globalfonder är absolut mest populära, och sen så är det Sverigefonder som nummer 2. Och på de kategorierna så har jag Avanza starka fondprodukter.
Och nackdelen då med att haka upp på en person, vad skulle du säga att det är?
Jag vet inte, det finns ju alltid, när man jobbar med människor så finns det väl alltid risk att man presterar dåligt eller liksom så här. Det vet vi med aktiv förvaltning, att det är inte självklart att det över tid liksom alltid varenda år kommer gå bra. Jag lyssnade på Placera, har en podd där de intervjuade Spiltan Fonder häromdagen, och det har ju varit en jättepopulär fond som jag tror på femårsperspektiv hade då liksom krossat börsen. Man har både en småbolag och en smålandsfond som hade då slagit sina jämförelseindex, och sen det sista, om det var 3 år då, gått betydligt sämre. Och då tycker jag de har en sån ganska liksom bra diskussion om det, och aktiv förvaltning är ju svårt, det kommer inte slå börsen varje år, men tror man på aktiv förvaltning och att det kanske över tid går att slå börsen, så har det verkligen ett värde. Men det skulle kunna då vara en sån grej att på varenda liksom som tidsintervall som man mäter någonting, så kanske finns någon annan fond som går bättre. Men jag litar på att fondbolaget här har försökt liksom hitta de bästa förvaltarna som man tycker på respektive område, och så får man satsa på dem.
Jag misstänker att du längtade tillbaka till aktier på fondbolagens förening där du var. Vad kallades du där? Sparekonom.
Ja, sparekonom också.
Där du var sparekonom. Jag misstänker att du längtade tillbaka till börsen och den nerven.
Ja, men det gjorde jag verkligen. Jag tyckte att det var väldigt lärorikt att vara på fondbolagens förening, för att det fanns liksom, ja, men det fanns så himla mycket fondnördigt som jag inte liksom överhuvudtaget förstod liksom fanns kring de här produkterna. Så himla erfarna, kompetenta liksom medarbetare som kunde liksom saker in i detalj och mycket regelverk och sådär. Så det är jag jätte liksom tacksam för. Och det var många som frågade mig när jag började där, så här, var ska du börja jobba med fonder, du som gillar aktier? Och fonder för mig är ju liksom bara ett skal runt aktier. Det är ju aktiefonder som är den mest populära kategorin ändå bland fonder liksom i stort. Och då blir det liksom bara ett paket, så att man är ju nära aktien ändå. Men du har helt rätt i att jag har saknat kanske mer att kunna prata om direktinvesteringar i aktier och börsen närmare, som inte var liksom, hade inte samma förutsättningar i den tidigare rollen, liksom helt naturligt när man ska prata om fonder. Men det är därför jag är här, så att det känns jättekul.
Jag säger några saker som jag tycker man pratar om hela tiden. Kommer de här Magnificent Seven, kommer det hålla i sig? Är det småbolagens revansch? Ja. Vad har vi mer för någonting som cirkulerar just nu?
Jag vet inte det. Du fångar in det ganska bra i de två. Tycker att det är de som de flesta pratar om i alla fall. Men sen kan det ju vara också som jag vet att du intervjuade Peter Norhammar då, en av de här buy-förvaltarna som ju under förra året kämpade också med liksom fastighetssektorn som ju var ganska nedpressad får man säga och sen återhämtade sig bra i slutet på det. Så det går att hitta sånt där i stort och smått.
Men vad skulle du säga? Vad tycker du mest men kanske inte mest intressant, men om vi tar de här två då, liksom de här stora amerikanska techbolagen, har du någon vy liksom där, kommer det hålla i sig, kommer de fortsätta klå, är det the winner takes it all fortsatt tror du 2024?
2024 är helt omöjligt att säga. Man behöver blicka lite längre fram. Men det som jag har reflekterat mycket över, vi kan prata både om de här stora amerikanska techjättarna och svenska småbolag. Och tar vi techjättarna först då, så är min take lite på det att tittar vi på de här populära globalfonderna så är de väldigt koncentrerade till de här stora amerikanska jättarna. Och många köper också globala, här kan vi prata indexfonder då, kanske framförallt som ju ska följa ett genomsnitt medan en aktiv förvaltare kan ju cherrypicka lite mer. Men tittar vi på dem så kan man ju då fundera ibland på, är de verkligen så diversifierade när det är några få bolag som liksom dominerar de här fonderna? Nu kan man ju ha varit väldigt glad för det för att de har gått väldigt bra. Och ur svensk synpunkt så har man ju också fått en krona som har försvagats så att man har haft medvind liksom med valutan där också. Så det har varit jättebra. Framåt vet inte. Ibland så känner man ju sådär att stora spelare, de bygger ju liksom automatiskt liksom vallgravar runt sig på ett sätt som gör att så länge de genererar stora kassaflöden kan de ju ofta köpa upp utmanare som kommer och konsolidera ihop det där. Så att jag vågar inte räkna ut dem. Sen om de är rätt prissatta eller så, vem vet?
Och de vi pratar om är alltså Facebooks moderbolag Meta, det är Amazon, det är Nvidia, det är Alphabet,
precis,
det är Amazon och det är två till.
Ja, Microsoft nämnde du kanske?
Nej.
Nej, då är Microsoft och vad skulle det vara den sjunde då? Ja, det kan vi plocka fram helt enkelt.
Ja, det kan vi plocka fram.
Inte ihåg.
Nej, inte heller. Men
småbolagen. Om jag bara ska ge en take på det också så tycker jag att småbolagen har ju liksom varit jättepopulära och särskilt då, var lite inne på det med det här exemplet från Placera-podden med och Spiltan Fonder, att det har under längre sikt varit jättepopulärt och också av en anledning för att småbolagen över långa tidsperioder har ju slagit börsen ganska kraftigt. Men sen är det ju tuffare för att när det väl blir tufft så är det ofta de aktierna man kanske lämnar först och de har liksom en mycket större liksom rörelse eller volatilitet då i sitt aktiepris. Och nu har man ju pratat så länge om liksom värderingsgapet mellan de här stora bolagen och de mindre och när det där ska täppas igen. Och jag är ju lika nyfiken som alla att se när det ska ske. Men det känns också som att man måste liksom våga ha is i magen och låta det ta tid. För jag tycker vi har sett under rapportsäsongen här nu också att vissa av de här aktierna har ju faktiskt klarat sig ganska bra. Och det känns som de har gjort det när det har varit kanske en utdelningspolicy som har höjts eller man har delat ut mer än förväntat. Men det gäller ju verkligen att hålla koll på och se hur går de operationellt. Kan de öka försäljningen och kan de öka vinster i den takt som man förväntar sig? För det är ju det som långsiktigt driver dem här, att de ska kunna höja vinsten mer än de stora bolagen.
Vad är ditt råd till de som vill investera i svenska småbolag? Där det är ju också ett numbers game kan man ju säga, där man kan teoretiskt tjäna mer pengar, eller? Kan man säga så?
Tänker du att de liksom är mindre och ska växa mer och därför ska man tjäna mer? Ja, men det är ju det som är hela bettet, om man ska säga, även om jag inte gillar att prata bett i investeringssammanhang. Men det är ju det man ändå satsar på, att de mindre bolagen är små idag för att de ska bli stora senare och kommer växa mer än de största. Och då kan man jämföra med kanske OMXS30-bolagen. Men under alla tidsperioder så kommer det inte vara så att de slår börsen varje år. Men vi investerar ju inte i aktier, eller i alla fall inte jag, för att slå börsen liksom varje år eller alltid vara bäst, utan det är ju ett långsiktigt spel någonstans. Och därför tror jag liksom månadssparandet är liksom ganska uttjatat och någonting som jag pratat om liksom i många år tillsammans med alla andra som har motsvarande roller som jag. Men tar man liksom småbolagen då, så svänger mycket, så att månadsspara i dem, så har man ju under det senaste året inte minst kunnat hitta jättemånga liksom fina, ja, vad vi förhoppningsvis i framtiden då kan säga var bra bottnar.
Jag gjorde en intervju med Petter Hedborg som är grundare och vd på Modular Finance som håller på med ägardata bland annat. Mm. Och han sa att i Sverige har vi fått så många som är väldigt duktiga på att analysera småbolag, vanliga privatpersoner, men personer liksom, inte bara institutioner som är bra på det. Och det kan göra det lite svårt liksom, och svårare att fynda jämfört med när han då började för 20 år sedan någonting. Mm. Håller du med om det?
Men så kan det säkert vara, i takt med att intresset ökar, och jag har ju sett genom alla mina år i Unga Aktiesparare hur många duktiga, kompetenta människor det finns och sitter på sina kamrar eller liksom tillsammans med varandra i aktiegrupper och försöker hitta liksom morgondagens vinnare. Men det som är ändå liksom tjusningen i det här tycker jag, och det är att liksom investeringar i aktier är liksom ingen vetenskap, det är ju en konstform väldigt mycket. Och då tänker jag att så även om man kan sitta liksom och räkna och hitta och förstå liksom vad är det marknaden gillar och inte, så tror jag ändå att alla individer liksom har en förmåga att se saker som inte någon annan ser. Och förhoppningsvis så finns det liksom någonting på börsen som matchar det intresset och liksom, men kanske den sättet att kunna se möjlighet på som ingen annan kan. Så kanske blir det svårare, men det finns alltid någonting att hitta där ute.
Hur investerar du själv?
Jag är ju en aktiesparare mycket mer än en investerare, och med det sättet menar jag att jag gillar att samla på aktier.
Du är en aktiehoarder.
Nej, inte riktigt, det finns de som är betydligt mycket värre, men jag kan ju liksom inspireras av dem som har liksom en tydlig idé och liksom vågar vara koncentrerade och liksom ta några små liksom satsningar sådär. Och liksom Warren Buffett, som väl alla som är skolade i den här världen liksom gillar väldigt mycket, pratar ju själv om det, att liksom diversifiering bevarar värde och koncentration bygger värde. Och jag som tänker att jag fortfarande ändå är ung som 35 år, alltså många år kvar och investera förhoppningsvis, så kanske jag då utifrån det borde vara mer koncentrerad. Men jag tycker att det är kul att äga bolag. Och när jag blir liksom nyfiken på det så kan jag liksom köpa någon till portfölj för att jag känner att det här vill jag äga. Och då tänker jag att det är lite som, inte som en hoarder kanske, men någon som gillar att samla på saker. Att det är liksom nice att ha den där i portföljen och se den. Medans jag kanske borde se, när jag liksom upptäcker den, så borde jag kanske ha det som en signal att det här ska fortsätta läsa på och liksom förstå mer för att i ett senare skede komma fram till om det är köpvärt eller inte. Så pratar Peter Lynch mycket om aktier, som är väl kanske en av de främsta investerarna på, ja, vad ska vi säga, de sista 40 åren, någonting sånt där. Där tycker jag att det är svårt. Så att jag gillar att samla på aktier och är nöjd med att jag kanske köper i alla fall ett tillgångsslag som över tid ska växa liksom i värde.
Och vad har du samlat då? Vad finns det i, vad ska man säga, korgen eller i förrådet?
Ja, men det finns allt möjligt. Jag har väl kanske uppåt ett 50-tal aktier idag. Det är liksom mycket fokus på aktier, men sen sparar jag i fonder också. Så att,
men kan du inte säga någonting du har?
Nej, jag tänker att jag inte ska prata enskilda innehav. Men
kan man säga, är det verkstad? Är det något? Och är det, eller liksom...
Ja, men man kan väl säga så här, förut så jag har ju genom alla åren som jag har i olika sammanhang pratat om aktier, så där, pratat mycket om investmentbolag, och gillar man investmentbolag så får man liksom därigenom ganska bra diversifiering, så att skulle jag liksom kolla på alla underliggande då, det finns investmentbolag i min portfölj, då täcker jag nog det mesta.
Men är det också att du är lite feg sådär, att du inte vågar koncentrera portföljen? Du har ändå hållit på länge.
Ja, kanske, men jag tänker sådär att det handlar ju också om att lära känna sig själv och vad man är duktig på. Jag tror inte att jag är liksom en mästare på timing, och genom alla de här åren som jag ändå hållit på med aktier så har jag också känt att mitt stora intresse är liksom med aktier är ju bolagen som man blir ägare i och inte kanske aktierna som instrument i första hand. Och sen finns det andra som tycker att liksom instrumentet aktier är det som är spännande och kanske håller på med teknisk analys och inte på samma sätt funderar så mycket på bolagen där bakom. Och så finns det liksom allting däremellan. Men jag kommer liksom från familj där mina föräldrar var egna företagare, så vi pratade mycket liksom företagande och business hemma och så. Så att det är där mitt intresse kommer ifrån. Och sen när man kände att just det, jag kan bli delägare i alla de här bolagen som jag gillar också. Så därifrån kommer jag.
Är båda dina föräldrar egna företagare på varsitt håll?
Nej, de drev bolag tillsammans under hela min uppväxt.
Nej, vadå för något?
Då höll de på med presentreklam, så allting som man står med ett nyckelband här som det står Avanza på, sådana grejer, och merchandise och pennor med tryck och allting med logger.
Var du med på mässor eller sådana där saker? Mm.
Jajamensan. Mm. Jag jobbade med dem efter, egentligen under uppväxten också, så där man packade grejer på lov och höll på och liksom städade kontoret och sådär. Men sen efter gymnasiet så jobbade jag heltid där några år också och försökte hjälpa till innan det var dags att börja plugga.
Och du pluggade?
Jag pluggade kandidatexamen i företagsekonomi i Jönköping.
Hur var det då? Apropå sektorer, eller så?
Ja, exakt. Och det var faktiskt också i Jönköping som mässorna då med det här branschmässorna då på Elmia-mässan. Det var alltid där man hängde. Så att jag har varit mycket på mässa i Jönköping, men i business-sammanhang och inte liksom i någon religiös sammanhang då. Men plugga i Jönköping var fantastiskt. Jag är uppväxt i Stockholm och började plugga på Stockholms universitet, men det passade inte riktigt mig. Det kändes som liksom en förlängning på gymnasiet. Jättebra säkert för dem som vill kunna jobba extra, men vi har ju här på Avanza bara ett jättestort kundservice där många jobbar deltid och sådär, som pluggar extra vid sidan om, och det är ju jättebra för att få in en fot. Men jag längtade efter att flytta hemifrån och liksom testa någonting eget. Kom till Jönköping tillsammans med en massa andra människor som kom från massa olika delar av Sverige, men framförallt internationellt. Det är en superinternationell skola, så att jag tror i min klass var det 30% utländska studenter, så vi gjorde allting på engelska och hade jättebra utbyten, och så att, det var helt fantastiskt. Så Jönköping är en toppen stad när det kommer till näringsliv också, så det gillade jag jättemycket.
Jag är lite dålig, jag bara tänkte såhär, vad är Nibe där, eller vilka är runt Jönköping då?
Ja, men i Jönköping har vi Huskvarna inte minst. Sen finns det lite fejd mellan Jönköping och Huskvarna, så jag vågar inte gå in exakt på var gränsdragningar går. Nibe är ju Markaryd, så det är en bra bit ner på E4. Men det är ändå söder om Stockholm, och vi ska vara Stockholmscentrerade då.
Utanför tullarna?
Det är utanför tullarna, det är det definitivt.
Men Huskvarna och Nibe och...
Ja. Ja, men det finns ju massa där nere. Sen har du ju Bufab, tror jag, från Jönköping också, eller om det kanske är Värnamo trakta. Men det finns ju mycket där. Gnosjöandan är ju liksom väldigt stark. Det är många som är närvarande och aktiva, både på börsen och utanför.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Jag tar några snabba frågor.
Ja.
Är du en spara eller slösa?
Då säger jag spara.
Vad är det dyraste du har köpt förutom bostad?
Då kanske det är... Skulle det vara någon resa kanske som är det dyraste?
Kommer du ihåg?
Ja, jag pluggade en termin utomlands i Kanada och bodde hos en kanadensisk familj som jag älskar. Så att jag har ju rest tillbaka dit ett par gånger sedan dess. Och i och med att det här är på västkusten i Kanada så är det väldigt långt dit. Så att det kostar ofta en slant att resa dit och hälsa på.
Är det Vancouver?
Ja, utanför i Vancouver Island, i stad som heter Victoria.
Vad, om man har 100 000 kronor att investera för just nu, hur tycker du att man ska placera de pengarna?
Jag tänker, ja, men allting beror ju på liksom vad man ska ha pengarna till. Många i min ålder tycker jag funderar på, om jag bara kollar i min bekantskapskrets, så är det många som funderar på bostad, man kanske ska köpa större för man har fått barn eller något sånt där. Och, ska man ha pengarna liksom i närtid så tycker jag inte att börsen är rätt plats att vara på. Då tar man ju liksom hög risk. Men ska man ha pengarna på liksom, i alla fall 5 år så då är det bra att köpa något kul på börsen. Och antingen så köper man en fond som man får riskspridning, eller så sätter man ihop en aktieportfölj. Det tycker jag är lite roligare.
Men kan du säga någon liksom fördelning ungefär, vad du själv hade gjort?
Jag hade nu har jag ju, som jag sa, nästan 50 aktier. Man behöver väl inte så många. Aktiespararen brukar säga 10-15, så att det är 56 olika branscher. Så där har man ju i alla fall en tumregel. Och sen är den här eviga diskussionen om ska man köpa för allting på en gång, eller ska man försöka liksom fördela ut det här över en tid. Man skulle ju då kunna köpa för 10 000 i månaden i 10 månader till exempel. Och ska man vara liksom strikt rationell så kanske man ska köpa för allting direkt, för att tiden i marknaden har ju liksom en stor påverkan på avkastningen. Men allting är ju inte strikt rationellt, utan det måste ju också kännas bra i magen. Och då kanske det är bra att dela upp det där över ett antal månader framåt.
De tre viktigaste frågorna som du tycker man ska ställa sig innan man går in i ett bolag, vad är det?
Jag tycker det är viktigt att kunna svara på vad det här bolaget gör. För kan man liksom förklara ganska enkelt vad bolaget liksom sysslar med, vad det är de säljer och tjänar pengar på, ja, men då kan man väl någonstans ticka av att förstå vad de köper, även om det där kan ju gå hur djupt som helst i hur väl man förstår någonting. Sen så tycker jag att man inte ska då göra som jag, trilla dit ibland och bara liksom köpa något för att liksom kunna följa det, utan ta det lugnt, ha tålamod. För de här pengarna som man investerar ska man ju förhoppningsvis göra över liksom väldigt lång sikt. Så att man behöver inte ha bråttom. Och känner man att man liksom har bråttom så ja, men gör så då. Liksom, känner du att du har någon bolag som du jättegärna vill ha i portföljen, men köp lite grann. Och sen så försöker man liksom fylla på lite varje månad. För det här månadssparandet må vara uttjatat, men jäklar vad kraftigt det är. Och det blir så kraftfullt för att man hittar liksom en disciplin att göra någonting regelbundet som över tid bör bli fantastiskt bra. Så, och sen skulle jag också säga, och där kanske vi också kommer in lite på det skillnaden mellan killar och tjejer, att det pratar sig ofta om att män tar liksom mycket risk och att kvinnor kanske är lite mer liksom försiktiga. Och det jag tycker om man är nybörjare är att man bara ska sätta igång. Det tycker jag vi har pratat om alla år i Unga Aktiesparare, att sitta inte och liksom läs på allt och sådär, för att man blir ju aldrig fullärd. Man
kommer liksom, ingen är det?
Nej, ingen är det. Man kommer liksom aldrig, tror jag, liksom bemästra det här och nå liksom level 100, för det finns ingen sån. Utan sätt igång med pengar som du har råd att förlora, för då kan man liksom testa sig fram. Och jag tror att det är viktigt att våga göra misstag, för det kommer man göra. Det är liksom oundvikligt.
Vad har du för last? Har du någon last?
Ja, det har jag. Jag snusar lite ibland.
Är det Philip Morris du stödjer eller någon annan?
Ja, jag har snusat väldigt mycket Swedish Match liksom i alla år som jag har snusat så. Och det, nu tar det lite extra emot.
Sista här på snabba frågor då. Tror du att det blir utköpens år 2024 apropå Swedish Match förra året då? Tror du vi får se fler?
Om vi får se fler utköp från börsen? Ja, det ska bli jättespännande att se. Det vet jag faktiskt inte om det skulle kunna bli. Jag väljer att svara att jag hoppas inte. Jag tycker att det är kul att bolag är börsnoterade så att de är liksom tillgängliga för alla att spara i. Och när det blir utköp så är det ju ofta ett bolag som är ganska bra och som någon är beredd att betala en tillräckligt hög premie för att folk ska vilja sälja. Och då tänker jag att det är roligare om fler får vara med på den resan på börsen. Så att, jag säger att jag hoppas inte.
Detta med unga aktiesparare. Mm. Jag har ibland tänkt, jaha, de hängde med unga aktiesparare tillsammans. Ja. Kan man ju ibland få en inblick av olika personer. Och du sa här, Niklas och jag sa du innan, och Niklas Andersson sa du senare hans efternamn. Men han är till exempel på Montrose nu, och det är din föregångare här. Men ni känner varandra till exempel därifrån. Kan du inte berätta, vilka känner varandra från unga aktiesparare?
Ja, det är så himla många. Jag var ju engagerad i unga aktiesparare i 7 år. Så jag har lärt känna hela mitt nätverk där, känns det nästan som. Med jättemånga som man har jobbat med i den här branschen och som är nära vänner utanför. Och så att, men
säg, vilka är det?
Ja, men vi pratade om Niklas här bland annat, som är liksom känd i det här sammanhanget. Vi har Alexander Gustafsson som ju var många år på Nordnet. Jag anställde honom dit faktiskt. Och sen var han investeringscoach där länge och syntes mycket i deras sparpodden bland annat. Ja, det är väl liksom några sådana profiler härifrån. Jag kan hålla på länge tror jag.
Blev ni osams? Du och Niklas körde någon podd ihop som heter Prata pengar, va? Ja. Blev ni osams eller vad hände där?
Ja, men vi körde ju den. Jag jobbade på Unga Aktiesparare och han jobbade faktiskt på SCB då när vi drog igång den. Och sen så började han ganska snabbt på Avanza. Och så körde vi den där i 2 års tid och startade också Uppesittarkväll tillsammans. Eller han hade ju kört den som en hashtag på Twitter. Och sen så tyckte vi att men det här ska vi börja livesända. Så körde vi det i 2 år. Och sen så kände jag att det var dags att ta nya utmaningar någon annanstans, och då hamnade jag sen på Peppins. Och sen gjorde vi faktiskt nu för drygt ett år sedan så gjorde vi ett reunion-avsnitt av Prata pengar. Det var ju jättekul. Så det hade ju gått några år emellan. Och så gjorde vi ett uppsittarkväll också i november. Precis. Ja, i november körde vi det. Så det var skitkul.
Men blev ni lite osams eller vad hände?
Nej, jag vet inte vad jag ska säga om det faktiskt. Nej, men vi jobbade jättetajt tillsammans och nej, jag vet inte vad jag ska svara på det.
Nej, all right. Nej, men ni jobbade jättetajt tillsammans och sen så gjorde ni inte det. Och du började på Peppins.
Ja.
Och Peppins är ju ganska speciellt.
Mm.
Jag tänker du har faktiskt jobbat med olika investeringstyper om man säger. Ja, men först så Avanza och aktier och sen så Peppins är ju... Ja, men det är ett eget djur liksom, i de här sammanhangen, tänker jag. Och sen också fondbolagens förening.
Mm.
Det är liksom 3 olika sfärer utav investeringar,
absolut.
Eller?
Ja, men det, så är det verkligen. Och jag tyckte ju då, när jag hade varit i hela den här liksom noterade miljön då, som jag ändå var närmast med Unga Aktiespar och här, så var det så himla häftigt att komma till den onoterade världen som jag hade ju liksom börjat se bubbla. Många i liksom aktiekompisar och sådär som jag hade, vi var många som började prata om onoterade investeringar, och jag tror kanske att man kände att när börsen hade gått så himla bra under så lång tid och nästan under hela liksom den investeringsresa som många av oss hade gjort, så kanske liksom började bli, inte tråkigt, men att man liksom var, det var kul att liksom testa på något nytt. Och då kom ju onoterade investeringar, och genom Peppin så möjliggjordes ju det till alla i princip. Där kunde man ju investera i onoterade bolag liksom från 500 kronor. Och det var ju liksom hela poängen med det, att göra det förnuftigt för alla att ha det som en del av sin portfölj, och liksom öppna det för alla. Och det är väl lite det som har varit min ledstjärna liksom i alla år jag har jobbat i den här branschen, att försöka demokratisera och tillgängliggöra och göra det liksom vettigt för alla att kunna investera. Så Peppins var jättelärorikt på det sättet. Och sen jag jobbade inte mest med kapitalanskaffning, utan jag jobbade med onoterade aktiemarknader som vi hade där. Så att vi handlade ju aktier en gång i månaden. Och var ju nära också på att starta en ny handelsplattform, MTF, i Sverige. Så det var ett projekt som jag jobbade jättemycket med. Och vi hittade ju ett samarbete med Nasdaq där som skulle drifta den här. Och så sökte vi tillstånd hos FI och fick inte det. Så det var ju en otroligt spännande resa för mig personligen. Att liksom få som ganska... Ja, men jag var tillförordnad vd där då, ganska ung. Och få vara med på en hel sån resa liksom utanför den noterade miljön. Så var jättespännande.
Men hur var det för dig? Det blev ju ändå... Du hade liksom ett ansvar där och sen så fick ni inte igenom det.
Nej, exakt.
Hur mådde du då? Eller vad tänkte du då ens?
Nej, men det var ju stor besvikelse såklart. Det var ju ett projekt som vi hade jobbat på jättelänge och jag hade liksom innan jag blev tillförordnad vd så var jag ansvarig för det affärsområdet liksom Axander. Så att jag jobbade jättemycket med det här tillsammans med mina kollegor och det kändes så häftigt att få det här liksom samarbetet med Nasdaq på plats. Det är ändå liksom den stora börsen här även om det finns fler också och det visade sig sen också för att när vi inte fick igenom det här så startade vi ju sen tillsammans med NGM då, som är ju det andra bolaget i Sverige som har börstillstånd. Så startade vi sen det som blev NGM Pep Market som handlar aktier en dag i veckan. Och det var ju det som var hela poängen, att göra något unikt för tillväxtbolag i Sverige.
Äger du aktier där fortfarande? Alltså i några bolag som är där?
Ja, men jag har några onoterade aktier kvar, det har jag.
Ja. Kan du säga dem eller?
Nej, det spelar så stora vilka det.
Men vad är vitsen med att det handlas en gång i veckan? Finns det några fördelar med det? Ska vi säga några som är kända från, alltså jag tänker som Spiltan, investmentbolaget Spiltan är ju känt därifrån. Kan man säga några andra bolag?
Ja, men det finns Spiltan och Dala Energi, ett sånt bolag som också gjorde den resan och tog sig in på börsen. Vi har Lohilo som från början hette Alvesta Glass. Så det finns flera. Train Alliance kom den vägen också. Ja, det finns flera stycken som nu handlas på börsen eller på en handelsplattform.
Vad tycker du annars om man tar de här alternativa listorna som vi kan säga? Vad är ditt råd liksom om man till småsparare eller vanliga personer om man ska sikta in sig på den marknaden? Eller vad säger man? På den börsen? Eller om man ska vara där det kanske är lite mindre genomlyst och kanske spännande bolag och så vidare.
Ja, men jag tror sådär att så länge man liksom det finns ju liksom en skillnad, men man pratar ju om börsen i liksom breda ordalag. Men börsen är ju faktiskt Nasdaq har ju tre listor, large, mid, small cap, och sen så har NGM sin liksom reglerade marknad. Men sen har vi då First North och vi har Nordic SME hos NGM och Spotlight, det är ju då handelsplattformar. Och det är ju lite andra liksom regler som kommer med de marknaderna. Sen behöver det inte vara sämre bolag för den delen, men ofta är det ju bolag som är kanske mer i början på sin tillväxtresa. Så där har vi liksom två segment av liksom noterade bolag kan vi säga. Men sen de onoterade bolagen så är det ju att ta risker eller gå ännu längre ut på liksom riskskalan då. Och där kan det ju vara bolag, det finns det på börsen också visserligen, men bolag som inte tjänar pengar. Och jag kommer ihåg tidigt när jag kom i kontakt med aktiespararna så var det någon som sa till mig att när man filtrerar på aktier som man ska försöka liksom, hittas med köpvärda, så börja bara med att sortera ut alla som tjänar pengar. Och nu tror jag att det är, jag vet inte om det är hälften av alla som handlas på börsen i Sverige som tjänar pengar, och så fort de inte tjänar pengar så är ju risken högre. Och ju längre ut på den skalan man kommer så är ju uppsidan mycket större, men nedsidan också mycket mer väsentlig. Så jag tycker liksom, för att sluta cirkeln om unga aktiesparare, så är det viktigt att förstå vad man köper. Veta att investerar man i någonting med hög risk så är det också hög risk, och då ska man inte göra det för alla pengar man har i portföljen, utan då ska man nog se till att diversifiera så man har en del av det. Och det var också en del som var liksom Peppins också tanke, att ska man investera som ängelinvesterare så är det en del av portföljen, och därför kunde man göra det för mindre summor och inte för allt man äger. För det kan ju också komma en situation där likviditeten försämras. Bolagen handlas ju inte då i realtid varje dag, utan kunde handlas en gång i månaden eller varje kvartal och sådär. Och är det så att man verkligen behöver pengarna, så det är inte säkert att du kommer kunna sälja. Så att likviditeten är en jättefaktor också riskmässigt.
Vad har du själv fått ditt startkapital ifrån för att börja investera i aktier?
Jag fick några Ericsson-aktier när jag fyllde 18, mina föräldrar. Sen så har jag liksom sparat, jobbat och lagt undan och försökt spara hela tiden. Så att jag har till stora delar liksom byggt upp det själv med löpande månadssparande.
Men du började också väldigt tidigt.
Ja, men det gjorde jag. Jag kommer ihåg då när jag fyllde 18 att jag fick de här aktierna.
Vilket år är det? Vilket år är det? För det är ganska spännande vad det gäller just Ericsson.
Det borde ju då vara 2007 i och med att jag är född 89.
Ja, okej. Okay. Ja, och kommer du ihåg hur de stod då? Eller liksom,
nej, jag kommer inte alls.
Nej, okej. Okay. Men det har ju varit liksom...
Ja. Jag tror inte jag ägde dem så länge. Jag tror att mina föräldrar tänkte att... vad är liksom populärt att äga, och det har ju varit mycket så i Sverige att man äger Telia och Ericsson och sådär, och så har man varit väldigt koncentrerade på det, så att de följde väl någonting som de flesta gjorde helt enkelt. Man köpte det som var mest populärt och känt kanske.
Vad har du gjort för misstag? Jag råkar faktiskt veta att du sålde Microsoft lite väl tidigt, eller?
Ja, men det gjorde jag. Jag sålde... Ja, men, liksom en dålig sida hos mig som investerare då, eller aktiesamlare, är ju att i och med att jag kan komma på liksom idéer, att jag känner så här att men det här bolaget fick jag lite nys om nu och därför så vill jag äga det, så i och med att det då kan vara lite lättvindigt, jag kanske liksom inte gjorde hela min hemläxa där, så räcker det med att jag kommer på någonting annat än ett halvår senare, och så känner jag att nu får de här lämna portföljen. Och sen ska vi också säga att de aktierna som jag har ägt liksom väldigt länge, de är ju också de stora kolosserna i min portfölj. Så att när jag kommer på någon sån här ny idé, så köper jag den nästan som en liten bevakningspost. Det blir lättare att följa när jag ligger i portföljen. Och sen så kan jag ångra mig ganska snabbt om jag kommer på någonting annat. Och Microsoft var en sån som jag köpte, tror jag, våren 2017 eller något sånt där. Och sen sålde på hösten.
För det här blir för dyrt, eller?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var som jag reagerade på. Det kan ha varit liksom så enkelt att jag kände att min dator hemma kanske är en MacBook och inte en Windows, så då släpper jag dem. Det kan ha varit en sån enkel tanke.
Finns det några minor också som du har gått på? Några där du verkligen gått snett?
Ja, men det skulle nog de värsta minerna, och då är inte det liksom i pengar, men det är inte det som spelar roll då, utan det är ofta liksom procenter som kanske är intressant om man pratar sånt här. Och då, ja, men tidigt när jag pluggade så var vi ett gäng aktieintresserade som satt i börsrummet då nere i Jönköping, och där var det ju liksom man snackade mycket aktier mellan varann, och någon hade något case som var något obskyrt någonstans som man kände att det här vill man ju hänga på. Och då var ju det mer av en FOMO-tanke, för att även om jag inte hade läst på fullt och förstod det själv, så kände jag att alla de här andra är med i det och jag vill ju också hänga på. Och där gjorde man ju några miner, absolut. Men då var ju det liksom jättehög risk-case och där.
Och det är inte Fingerprint vi pratar om här?
Nej, det här är mycket tidigare än Fingerprint. Fingerprint tror jag aldrig ägde faktiskt.
Apropå sekt.
Ja, precis. Ja. Men det kommer ju några sådana där liksom då och då, sådana bolag som blir jättepopulära, och så springer alla dit och så går det fantastiskt, och sen så slutar det inte alltid så. Det såg vi i Fingerprint.
Men detta som du säger då, att det samlas väldigt många runt en aktie, det säger du händer ju nu också, och är det Finansinspektionen som har gått ut nyligen och varnat för det här? Det är någon myndighet i alla fall som har sagt skärpning, ni ska ha lite bättre koll här på sociala medier och sådär. Gått ut och varnat för det.
Ja, men det borde vara FI i så fall.
Ja, det är nog FI. Ja. Men vad tycker du då om man ska skicka med till folk som är unga?
Jag tycker just det här liksom utmaningen som är i sociala medier nu. Jag ser ju själv liksom konto som kommer upp i mitt flöde, om det är på Instagram eller TikTok eller olika sociala medier, där det kan vara liksom sponsrade inlägg då som kommer till mig, och det kommer säkert till mig för att jag följer andra konton, så har man är säkert en målgrupp då som gillar aktier och investeringar, så lätt att pinpointa mig, och så blir man då pushad med såna här reklam saker där någon har ett tips som jag ska berätta om snart, och för att få veta det här tipset som jag ska tjäna så mycket pengar på, så ska jag betala massa pengar för att vara medlem någonstans och så. Och alla såna här saker ska man ju vara otroligt försiktig med. Och är det någonting jag verkligen känner att jag liksom har lärt mig efter alla år i den här marknaden, men också som du sa, jag har också varit i den onoterade miljön och så det är ingen som vet någonting om framtiden. Och det slår ju mig. Alltså, det spelar ingen roll hur många... Ja, men vi pratade pengar tidigare som jag och Niklas körde tillsammans. Vi intervjuade ju hur många proffs som helst och jättemånga som jag respekterar jättemycket och som har jättesunda investeringsfilosofier och så. Men det är ju ingen som vet hur framtiden ska gå. Och jag kände samma i Peppins där. Det fanns jätteduktiga ängelinvesterare som trodde på ett bolag som sen inte alls blev bra och tvärtom. Så att det är liksom, det är jättesvårt. Och att någon då i sociala medier ska kunna sitta och säga att jag har liksom recept för hur det funkar och betala mig så ska jag berätta för dig. Jag köper inte det alls. Och här har ju FI tycker jag liksom en jätteviktigt uppdrag i att liksom försöka stävja det här på något sätt. Och alla vi som agerar och finns i den här branschen måste ju också liksom se till att vi gör vårt jobb på ett som seriöst och riktigt sätt, så att vi, för det är också därför jag inte vill prata om mina egna innehav, för att det är helt, jag vet att folk älskar att lyssna på det, jag älskar själv att höra när folk berättar om deras innehav, men det är ju helt irrelevant egentligen, för att jag vill ju lära ut verktyg och inspiration för att du själv ska kunna gå hem och känna att just det, det är det här bolaget som jag känner att det passar mig, och kanske inte bara ett utan 10-15 sådana. Så att det är liksom en viktig sån värdering för mig tycker jag. Att lära ut hur man gör och sen får man komma fram till hur man ska göra själv. Så lyssna inte på andra.
Det här låter ju ändå som att någonstans har blivit en slags uppenbarelse. Eller som att, va? Är det ingen som faktiskt på riktigt vet någonting här? Och här har jag frågat hur många som helst och liksom trott att folk har vetat. Och som att du nästan, när du var där på Peppins, jaha, då inte de heller visste fast de är så duktiga och har klarat så mycket tidigare. Alltså, kan du säga någonting om det?
Ja, nej men så kan det ju vara. Och sådär att när man är yngre, eller jag kände i alla fall när jag var ung, så tänkte jag nog att många av de som var äldre och som var förebilder för mig, och det är de många fortfarande, var ju så liksom att, och det kunde ju vara liksom förvaltare eller börsvedare liksom sådär, men att man tänker att folk liksom sitter lite på ett facit och liksom har en förmåga att liksom se till att saker blir bra, men så enkelt är det inte. Sen finns det jättemånga som har jättebra recept och liksom över tid lyckas liksom fantastiskt bra. Men det krävs ändå liksom en hel del tur också och liksom bra timing med saker. Och det är liksom ingenting man kan tror jag, liksom plugga eller köpa sig till, utan det får man eller så får man det inte.
För du har ju sagt det tidigare också, du verkar ju också lyssna. Du lyssnar på den här podden, du lyssnar på Placera. Jag har också sett det när vi har kört våra placeringskvällar. Då hade du i och för sig ett intresse från Fondbolagens förening. Men då satt du ändå och liksom lyssnade igenom vad olika förvaltare sa. Och du satt ganska så här rak i ryggen, ganska koncentrerad och lyssnade. Så även om du vet att ingen vet någonting numera då, så verkar du ändå fortsätta lyssna på olika som antingen tror sig veta eller... De kan ju vara ödmjuka också, men du fortsätter ändå med det.
Ja, men och här är ju hela skillnaden att jag lyssnar ju på folk som är jättekompetenta, och de här sammanhangen du pratar om nu så är det ju kompetenta människor man får lyssna på. Och det är en jättestor skillnad skillnad att lyssna på folk som kan saker och kan dela med sig av erfarenheter och vad de tror. För det kan ju vara inspiration för mig. Men det är en helt annan sak att någon, om någon står och säger att liksom, jag vet att det kommer bli så här. Eller liksom försöker få mig att köpa någonting bara för att jag ska liksom tjäna snabba pengar. För det tror jag inte på överhuvudtaget. Men de sammanhang du pratar om nu, så då upplever inte jag att det finns. Och att prata om aktier och liksom följa med det som händer, det är ju det som är underhållningen för mig. Jag är ju en långsiktig investerare, även om jag kan ibland ångra mig och köpa ett Microsoft och sen ångra mig ett halvår senare, så är jag ändå långsiktig och tänker att liksom det som händer längs vägen, det är ju väldigt mycket underhållningen. För jag konsumerar det här hela tiden.
Det är infotainment för dig.
Ja, men det är väl delvis. Alltså precis som jag också går och tittar på fotboll eller hockey för den delen, eller som kollar på Melodifestivalen som jag ska göra i helgen. Det är liksom allt sånt här. Det är väldigt mycket underhållning och ett nöje.
Detta bara som att vi går från en lågräntemiljö som var ganska länge och har jag väl sedan du då blev mer och mer seriös, vill jag säga, men så har ju du också verkat som investerare i den miljön. Och också arbetat i den miljön. Mm. Hur skulle du säga att det här skiftet har präglat dig apropå liksom inte veta någonting?
Ja, men och då kan jag gå till mig själv i det här att liksom inte veta någonting. Jag är jätteglad för, och det brukar jag prata om med liksom mina kompisar som är i samma generation som mig, att man är så himla glad för att man har fått uppleva den här liksom snabba ränteuppgången och den nya räntemiljön. Jag kommer ihåg när jag började investera, så då tror jag att man kunde få 4% på ett sparkonto. Och sen så att jag har ändå varit där någonstans och tassat. Men sen har man inte sett röken av ränta på sparkonto på liksom jättelänge. I alla fall inte något som har gett någon form av realavkastning. Och nu är vi tillbaka där. Och jag tror att det är jättenyttigt för den yngre generationen att investera, att ha fått liksom vakna upp lite och nyktra till i att räntan är inte bara noll alltid, och att tina råder, det vill säga att det finns inga andra alternativ än att investera i aktier om man vill ha avkastning. Så jag tycker det här är liksom jättenyttigt. Och innan det här hände, om du hade frågat mig då vad jag trodde om ränteläget liksom för ett antal år framåt, så trodde jag nog att vi kommer ha ganska låga räntor under en lång tid, för att det var liksom, det var så det kändes, det är så det snackades, och så liksom och sen pang, så händer någonting och så förändras den verklighet som man tror att man lever i. Så det har gjort mig liksom väldigt ödmjuk för vad som kan hända i omvärlden.
För vi har ju också rena affärsmodeller som verkligen gynnades av den låga räntan, som senare har fått problem här nu, ser vi ju. Embracer rapporterar imorgon till exempel. Det är väl ett sånt case, eller?
Ja, men alla bolag som, nu kan inte jag Embracer utan innan, men alla bolag som gillar att förvärva, som jag har förstått att de gör mycket, så är det såklart att det är lättare att förvärva om det är billigare att låna pengar. Sen är det också många som förvärvar med egen kassa och sådär, och jag kan inte Embracer så exakt, men det är klart att pengar har blivit dyrare.
Och vad jag menar med det, inte bara lyfta fram dem som något knasigt, utan att det har ju också varit en sån riktig småspararfavorit.
Ja, men det har det ju definitivt. Och det har man ju kunnat se på fastighetssidan också med SBB till exempel, som ju har fått jättemånga aktieägare längs den vägen, och som ju också var väldigt liksom förvärvade, eller förvärvande. Så det finns ju många sådana exempel.
Är börsen till för alla? Ska alla hålla på med börsen och investera i aktier, skulle du säga?
Ja, men det tycker jag. Ska jag välja ett svar på den frågan, så är det självklart. För att det är ganska tydligt att ska man kunna leva liksom ett långt liv och kunna ha pengar och försörja sitt liv med, för det är ändå det handlar om någonstans. Att sparar man idag, så är det för att kunna konsumera senare istället för att konsumera någonting extra idag. Och tittar vi på, liksom, går man in på minpension.se och gör en pensionsprognos, så ser man ju att man kommer inte ha samma löneuppbetalning när man går i pension som man har idag. Och då, vill man ha samma standard, så måste man ju faktiskt spara vid sidan om. Och då känner jag i alla fall att aktiemarknaden, och vi får se om det hinner förändras under vår listtid framåt då, men går man tillbaka och kikar, så har ju aktiemarknaden med hästlängder liksom slagit andra tillgångsslag. Då tycker jag att det känns jätteförnuftigt att lägga långsiktiga pengar på aktiemarknaden. Så ja, det tycker jag.
Det är, jag vet ju att det är många kvinnor som inte är så intresserade av börsen. Hur ska man få dem att bli mer intresserade?
Jag delar inte den uppfattningen för att...
Nej, men är det inte så statistiskt ens?
Ja, jo, man kan kolla statistiskt men, och att det liksom är fler män som äger aktier än kvinnor och sådär. Men jag tycker ofta att det pratas svepande om att kvinnor inte är intresserade av investeringar i börsen. Och här, min erfarenhet från alla år i aktiesparare är att det finns otroligt många unga, duktiga tjejer som är liksom jätteintresserade av det här. Och den miljön kanske liksom har blivit unik för att vi har lyckats liksom skapa en tillåtande miljö för det där. Men det hoppas jag att det växer ut i finansbranschen, för att det finns, tror jag, lika många kvinnor som män som kan vara på börsen och som skulle tycka att det var jättekul.
Jo, men jag menar också, om du tycker också att alla ska liksom bli, investera i aktier och sådär, om du faktiskt på riktigt tycker det och vi har ett gäng, jag har inte det i huvudet, men jag vågar nästan ta gift på att det är fler män som investerar på börsen
än kvinnor. Det kan vi nog konstatera.
Och då tänker jag, hur ska man då, om du tycker det är bra, hur ska man då göra? Hur ska du göra för att fler kvinnor ska få upp ögonen för det här?
Så fort man liksom hittar en förebild eller någon man vill följa, så tänker jag att det är lättare om man gör det med någon som man kan liksom relatera till. Och jag fattar ju liksom att jag är man och det är kanske lättare för andra män att relatera till mig, särskilt sådana som kanske är i samma ålder, kommer liksom jag vet inte, uppväxt i Stockholm, gillar fotboll, då är det jättelätt att relatera, kanske svårare ju längre ifrån det man kommer. Så att jag tror att väldigt mycket handlar om att hitta då, för mig i den här vänstermiljön så skulle det kunna vara att hitta gäster att intervjua i podden, och nu ska jag och Felicia göra Avanza-podden tillsammans till exempel, och då är vi en man och en kvinna, så bara där så kommer vi lyckas ganska långt. Men sen så finns det ju en massa andra med liksom andra etiska bakgrunder och sådär som behöver hitta en förebild att följa också, och då får vi komplettera med det i som liksom gäster. Men jag tror det man alltid kan göra, det är att försöka vara så inkluderande som möjligt och försöka skapa liksom en miljö och en ton som är tillåtande och förlåtande, för det kan jag känna att det är inte alla forum där många aktieintresserade hänger där det är speciellt tillåtande, och Twitter eller X är kanske det jag tänker på främst, och det gillar jag inte alls.
Jag säger stort tack till dig, Filip Scholtze, sparekonom på Avanza. Stort tack för att jag fick komma hit och prata med dig.
Tack så mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Jag säger ditt efternamn rätt.
Det är helt rätt. Ja. Helt rätt. Det är många som inte kan. Ja. Men du satte det jättebra.
Bra.
Känns det okej?
Ja, det känns okej. Är någon fråga vi har glömt?
Jag tror inte det.
Jag får just en fråga till.
Mm.
Är det lite rörigt här på Avanza? Jag menar, det är ju flera som har hoppat av och liksom gått till Montrose, och jag sa ju, ni är ingen vd, vem är det som kör och så här. Vad säger du?
Jag tycker inte alls det är rörigt här. Och det säger inte bara för att någon har sagt åt mig, utan det är verkligen min känsla. Vi var inne på här tidigare att det pratas så mycket och är väldigt nyfiken kring den här liksom vd-frågan. Men Gunnar är ju tillförordnad vd här, och jag har stött på honom ett par gånger i korridoren. Jag tycker han känns så himla sympatisk och engagerad. Och när man snackar med kollegor så han känns som en otroligt uppskattad person på den här firman. Så,
varför kan inte han bli bättre då?
Det vet jag inte. Det får vi fråga Sven, för den processen har inte jag koll på.
Vet du vad jag kommer ihåg nu?
Nej.
Avanza hade tidigare också en väldigt kort vd. Han kom från ICA. Han var vd jättekort, alltså 2 månader eller någonting.
Så det var nog längre, tror jag.
Ja, det var nog längre. Ja, okej. För sen så tog man en in-house i alla fall. Eller hur? Så, alltså han som har varit vd
Nu ska vi tänka till. Nej, Rickard kom ju efter Johan som du som var också lite kortare då. Men Rickard kom ju från Länsförsäkringen.
Jaha, han kom från Länsförsäkringen. Mm. Ja, jag trodde han kom härifrån.
Nej.
Okej. Ja, okej. Men man har ändå haft det för... Man har haft det här problemet tidigare. Det är ändå något intressant att man har haft vd-problem tidigare. Ja.
Jag tänker, ja.
Ja. Känner du Sven Hagströmer som är ordförande för Avanza?
Nej, jag känner honom inte mer än att jag har intervjuat honom en gång i det som kallas Avanza Play när jag var här senast. Men i övrigt känner jag honom inte så. Men jag ser fram emot att lära känna honom.
Just det, men har han intervjuat dig till den här rollen?
Nej, jag har inte träffat honom i den här processen.
Okej, okay. Det var allt vi hade att tillägga.
Vad bra.
Lyssna på podden Ett rikare liv med mig, Helene Rådstein. Den här podden ges ut av Privata Affärer och Bonnier News. Ansvarig utgivare är Love Strandberg som är chefredaktör på Privata Affärer. Och den som hjälper till med fix och klipp, hon heter Julia Siverts. Och vi är tillbaka igen om en vecka. Håll ut, hej då!